Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig, Herre. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Och vi tackar dig att du tronar på våra lovsånger, Herre. Lovat vare ditt heliga namn. Och nu ber vi dig, Herre, att du öppnar ordet för våra hjärtan så att det får ge frukt och ge till det eviga livet. I Jesu Nazarens namn. Amen. Jag tänkte idag, tala om ljus och mörker. Det var intressant det som Leif tog upp här om mörker och ljus. Och det står så här i första Johannesbrevet i den femte versen. Detta är det budskap som jag har hört från honom och förkunnat för er, att Gud är ljus och att inte ett mörker finns i honom. Det här är själva, vad ska jag säga, så ser verkligheten ut. Det finns inget mörker i Gud. Men däremot finns det mörker utanför honom. På många sätt. Och jag ska gå igenom på många vilka sätt det är. Vi ska se, vi ska börja. Jag tänker inte gå igenom hela Bibeln, va? Så ni kan vara lugna. Första Mosebok 1 där. Första kapitlet. Så står det så här. Om man börjar där, står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Alltså, vilken begynnelse då? Ja, tidens begynnelse. Han fanns ju före begynnelsen. Det är det som är intressant. Han fanns före allting, kommer finnas också efter allting. Så här. Han är evig. Det är för våra små hjärnor fattar inte sånt där. Det går inte riktigt. Men det spelar ingen roll. Man får vila i det stället och ta emot det i tro. Så är det. Alltså, han är, det går inte att omfatta honom. Det är omöjligt egentligen. Han står över allting. Han har skapat allting. Och samtidigt så står han över allting. Halleluja, sa församlingen. Ja, just det. Jorden var öde och tom. Och mörker var över vattnet. Över djupet. Observera. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men det var mörker över djupet. Det var mörker alltså. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Alltså, där har vi redan det från början. Han skapar himmel och jord. Men det han skapar sen, det är ljuset. Det är för att han själv är ljus. Så skapar han ljuset också. Det är ljus, det synliga ljuset som ska lysa i världen. Men själv är han ljus, ett ljus som egentligen står över även det fysiska ljuset överhuvudtaget. Va? Ni kanske tycker det är krångligt, jag tycker det är enkelt. Ja. Men det är alltså. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallar natt. Och det blev afton och blev morgon det första. Det var det första han gjorde när han skapat himmel och jord. Va? Och det här, och det blev morgon den andra dagen. Han skapade himlen, alltså Gud skapade himlen så att det allt hoppade med ljuset. Va? Men vad är det här med sakerna jag gjorde? Ja, ganska mycket. Så går vi sen till Johannes första kapitel. Så finns det mycket intressanta saker där. Som gör att det blir totalt omvälvande alltihopa, va? Då står det så här i första kapitlet, i första Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Alltså i begynnelsen var ordet. Alltså i begynnelsen, i tidens begynnelse var ordet. Det fanns redan där. Det var det bara. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Alltså det är ju helt enormt vad som står här, va? Att ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alltså från början var han hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev inget till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret är inte övervunnit det. Och den som beskrivs här, det är sonen Jesus Kristus alltså, som beskrivs här. Alltså han är ordet och allting har kommit till genom sonen. Allt skapat, allt synligt, allt osynligt som är har kommit till genom sonen. Och det är därför han kan säga också i Matteus 28, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör folk till lärjungar. Alltså utifrån att han har all makt i himlen och på jorden. Därför kan vi gå ut och göra folk till lärjungar. Va? Annars skulle vi inte kunna göra det. Meningslöst. Om inte han har all makt i himlen och på jorden. Ja, men det är så mycket mörker. Han har fortfarande all makt i himlen och på jorden. Det är ingen roll om omständigheterna de ser ut. De är alltid sekundära. I förhållande till att han har all makt i himlen och på jorden. Och det finns en vila i detta. Och det finns samtidigt en enorm att han är ljuset. Som bor i den som tror på honom. Den som inte tror på honom lever i mörker. Så ser det ut. Och då står det så här. Sen står det om Johannes... Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes, Johannes döparen, va? Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att vittna om ljuset som är sonen, va? För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset, va? Så att han är förelöparen på det sättet för att vittna om ljuset. Vi talar Jesus är frälsare, men han är också ljuset. Han säger så här i Johannes 8:12. Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes 8:12. Alltså, den som tror på honom ska inte vandra i mörkret utan ska vandra i ljuset därför att han är ljus. Och därför blir det så att det blir sådana motsättningar. Det är för att mörkret vill inte, och mörkret är ytterst djävulen själv. Vill inte att de människor ska komma till tro och bli frälst. Och försöker förhindra det på alla möjliga otänkbara sätt. På det sättet. Va? Det sanna ljuset, står det sen, som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen har blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. På grund av syndafallet så känner inte världen honom. Människorna känner honom inte. För det är det som menas med världen, det är människorna. Det är inte det jordiska. Jorden, den är neutral. Egentligen är hela skapelsen neutral, va? Den finns där, eller den finns där därför att Gud vill att den ska finnas. Därför finns den där. Den finns alltihopa där. Men människan är skapelsens krona, va? Men hon valde i paradiset världens sätt att tänka istället för Guds sätt. Och därför ser det ut som det gör i världen. Det är huvudförklaringen till detta. Han kom till den som var egen, så hans egna tog inte emot honom. Och egna här, det är det judiska folket. De tog inte emot honom. Han kom till sin egen, han var själv jude, sonen, han kom till Israels folk men de tog inte emot honom. De förnekade Messias. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt den som tror på hans namn. Den som tror på Jesus namn, jude som hedning, den som tror på Jesu namn, dem gav han då, vadå? Rätten att bli Guds barn. Så den som tror på Jesus som sin personliga frälsare är ett Guds barn. Ja, men då säger de många, säger, ja, men alla är väl Guds barn? Nej, så är det inte. Det är inte så. De är skapade av Herren. Ja, visst. Varenda människa är en gåva från Herren. Visst är det så. Men de är inte Guds barn. Det blir man först genom Jesus. Då får man fadern som sin älskade far. Då får man sonen som sin personliga frälsare. Och så får man den helige ande som ger kraft och som ger gåvor. Och som gör att jag kan leva det kristna livet. Så att jag kan evangelisera. Så att människor blir frälsta genom den helige ande och Guds ord. Så ser det ut. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någons mans vilja, utan av Gud. Födda av Gud. En ny födelse. Han pratade med Nikodemus. Det är tredje kapitlet. Ja, vad sa Nikodemus? Men hur kan någon människa bli född? För han säger, du måste bli född av vatten och du måste bli född på nytt. Hur kan man bli född när man är gammal? Ja, det är ju omöjligt biologiskt. Men en helige ande så kan man bli det. Och det är det som står här. Och sen står det så här. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härligheten här som den enfödde födde fadern. Han var full av nåd och sanning. Observera här vad som står. Ordet blev människa. Alltså Jesus, sonen som skapade allt. Han blev människa. Som du och jag. Helt mirakulöst alltså. Vem kan göra sånt? Gud förstås. Någon annan fixar inte det, va? Det går inte. Men då ska vi se. När Herren verkar. Och när han gör han som är ljuset, så verkar han i mörkret. Det är för att människorna befinner sig i mörkret. Därför verkar han i mörkret, han som är ljuset. Det är intressant. Då ska vi gå till Lukas andra kapitel. Andra kapitel. Och det är Jesu födelse. Och det är intressant. När föds Jesus på jorden? Jo, i mörkret. I ett stall i Betlehem. Han föds inte mitt på ljusan då. Utan i mörkret. Varför föds han i mörkret? Han föds rakt in i människornas mörker. Det är därför han föds i mörkret. Han föds in i mörkret. Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Därför föds han i människornas mörker. I Betlehem. En uppfyllelse av profetian. Men också, Betlehem kan man översätta till, från på hebreiska, till brödhus. Jag är livets bröd. Alltså han föds i brödshuset. Va? På arabiska betyder det kötthus. Betlehem. Så att, det här är intressant. Alltså. Där föds han. Och då står det så här. Medan han befann sig i sjätte versen. Var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son och först och lindade. De lade om en krubba. Det är inte plats för det med gästrummet. I samma takt fanns några herdar som låg ute och vaktade en jord om natten. Det stod den Herrens ängel fram, och Herrens här lyste dem och de blev mycket rädda. Var inte rädda, jag ber bur om en glädje för era folket. Idag han förälsade föds och det är Davids stad. Han är Messias, Herren, och detta är tekniska finna ett nyfött. Och då gick herdarna dit. Mitt i natten. Vem representerar dem? Judarna. Var herdar. Och på Betlehems ängar så var det de lamm som skulle offras i templet. Det var alltså de bästa lammen fanns i Betlehem, och de var herdar för dem som skulle sen offras i Jerusalems tempel. Va? Och det var ett tecken att just herdarna kom som vaktade fåren som skulle slaktas sen i templet. Det var för att visa att han är Guds lamm. Därför kom de herdarna och inga annat dit. Herrens ängel skände dem dit. De representerade det judiska folket. Inte prästerna, översteprästerna och de skriftliga. De sagt var 8 kilometer därifrån i Jerusalem. Och tydde skriften och brydde sig inte om att Guds messias hade fötts i Betlehem. Så kan det gå. Man kan missa alltihopa om man inte passar sig. Så är det, vet du. Och sen går vi till Matteus 2. Vi hoppar lite idag, men det tål ni väl. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom de vise män från östern till Jerusalem. Vad är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att tillbe honom. Och stjärnan lyser så klart när skylden är klart, ja, på natten. Förstås. Så den lyser på natten, va? Och då kommer, vad kommer? Då kommer de som vi kallar för vise män, och var säkert astrologer, de hade sett stjärnor och läst ut allt uppifrån Östersland och kanske kom från Persien. De kom från olika ställen, va? De representerar hedningarna. Då kommer hedningarna dit. För de hade sett en stjärna, och stjärnan tydde enligt deras astrologi så var stjärnan att en nyfödd kung hade bö. Och därför kom de dit. De gick fel, de gick till Jerusalem. Du vet, det är lätt att gå efter sina traditioner. Alltså om en nyfödd kung föds så måste det vara i palatsen. Och inte i ett djurstall, eller hur? Du vet, Herren bryter alla traditioner. Han bryter dem. För att människorna ska bli fria. Va? Och då kommer de dit. Men stjärnan ledde dem. De brydde sig om stjärnan. De gick till Jerusalem. Och han samlade folket. Då Herodes fick jag blev han förskräckt. För han tänkte, nu har han kommit en konkurrent. Och sen blev det ju så, vet du vad han gjorde sen? Han tog och mördade alla gossebarn under 2 års ålder i Betlehem sen efter det. Det var hans sätt att bete sig. Ni vet, makt korrumperar alltid. Den politiska och militära makten, den korrumperar. Men då måste man passa sig noga när man har sådana ämbeten. Va? Så man inte blir korrumperad av denna världens tänkande och mörkrets makt. Det var det som skedde med honom. Och djävulen blev rädd också. Varför blev han rädd? Jo, därför att han visste att Messias hade blivit född. Alltså här mellan Herodes och gjorde på det sättet. Va? Mm. Det svarade, då tog han in sig alla de här skriftlärare. Du är Betlehem i Judaland. Du är inte alls minst bland judar första. För dig ska utgå en första som ska vara en herde för mitt folkvis. Nu läser de till och med skrifterna, men de ger sig inte dit i alla fall. De kan skrifterna. Man vill inte. Då kallar Herodes hemlet till sig det visar, men jag frågar noga om det tiden stjärna visar. Sen skickar han till Betlehem. Gå till ögonen. Jag har funnit medlemmar och jag kommer att tillbe. Det var bara lögn. De lyssnade till kungen gav sig iväg och stjärnor som hade gått upp för en för dem och stannade på platsen där barnet var. När de såg stjärnan fyllde de mycket stor glädje och gick in i huset och se barnet Maria. De föll ner och tillbad, observera här, hedningarna tillbad den nyfödde Messias kungen. Det gjorde hedningarna. De tillbad, och det står så proskuneo på grekiska. Och det innebär att de faller på ner och knäber honom, de som kommer här. Då föll ner till och öppnade sina kastkistor och framgår honom guld rökelse. Guld! Vad fick han guld för? Det är för att han är en kung. Han är kungarnas kung och man ger guld. Myrra. Det är faktiskt en krydda som man får till bröllop och begravning. Han skulle dö för våra synder. Till och med gåvorna är profetiska. Han skulle dö för våra synder. De hade med sig en begravningskrydda till ett nyfött barn. Profetiska handlingar. Och så rökelse. Vad använder man rökelse? Jo, i Jerusalems tempel när man bad. Han skulle bli vår store förebedjare. Och han sitter nu på faderns högra sida och ber för oss när vi befinner oss här. Observera det. Helt fantastiskt. Så är det. Så ser det ut. Så de här gåvorna, kung, för försonare och förebedare. Var de medvetna då? Inte vet jag, men de hade med sig det. Ibland sker det profetiska utan att de tänker på att det är profetiskt. Så är det också. Observera det. Då brukar det bli bäst. Dessutom, eller om de sitter och räknar ut en massa grejer så blir det inte så bra. Vet du. Då undrar man var det var fejkat någonstans, va? Jo, nej. Men så ska vi då gå till Matteus 27. Titta lite där. Och det är intressant. Det står bara i Matteus evangeliet vad som sker. Och det är vid hans försoning och död. Då står det så här i Matteus 27:45. Vid sjätte timmen, alltså mitt på dagen, kom ett mörker över hela landet och vara fram till nionde timmen. Observera det. Ett mörker. Och det är inte bara ett sånt här mörker, utan det var ett kompakt mörker. Och det finns också, man kan översätta det, inte bara landet, över hela jorden kan man översätta texterna. Alltså hela tillvaron blev det mörkt i tre timmar. Kanske hela kosmos sörjde. Varför sörjer kosmos? Därför att deras skapare, kosmos herre, är nu plågad och ska snart dö. Och därför mörknar alltihopa. Till och med i försoningen så är det mörker. Han som är ljuset får dö i hela kosmos och framförallt mänsklighetens mörker. Han verkar i mörker. Till och med skapelsen visar på vem man är. Medan människorna då, skapelsens kronor, de fattar nästan ingenting. Till och med fåglarna och planeterna vet bättre. Ja, det är ju helt fantastiskt alltså. Människorna säger, vad är det som händer? Och så säger de, va? Förlåten ramlar ner i templet och undrar, vad är det som händer? Jo, det kan man ju undra. Jordbävningar. Jag vet när jordbävningar, alltså det är hela tiden det här en sorg över att skaparen har skapelsens krona nu ska ta livet av. Människorna ska ta livet av han som har skapat dem. Och så finns det ingen som har älskat människorna så mycket som han. Den tar de livet av. Och i detta så kommer ett mörker över hela universum. Varför kommer mörkret? För att visa att han, och när ljuset kommer tillbaka, när han dör på korset, då är försoningen fullbordad. Och då kommer ljuset tillbaka. Varför kommer ljuset då? Jo, då finns det hopp för mänskligheten. Va? Då finns det hopp för mänskligheten. Det finns en väg framåt. Och så ramlar hela tabernaklet. Och i rabbinsk litteratur så står det där att från det tillfället där hela det tabernaklet ramlade ner ända fram till år 70 då romarna gjorde Jerusalems tempel till en grusör, så upplevde man att det fanns ingen närvaro i templet av Guds närvaro. Alltså man offrade i 37 år, så upplevde man att det fanns ingen närvaro. Nej, för försoningen var fullbordad. Det var hemligheten. På Golgata kors. Och det är rabbinsk litteratur som säger detta. Det är ju helt enormt egentligen. Alltså det är fullbordat. Det är fullbordat. Och därför kommer ljuset, han är ljuset. Och så ska vi ta Matteus 28 då. Så står det så här i första versen. Efter sabbaten i gryningen första veckodagen på söndagen, då gick Maria Magdala och de andra Maria för att se graven. Då kom en kraftig jordbävning från Herrens ängel kom ner från. Han gick fram och rullade bort stenen och satte på sig. Han genomstalt var som blixtarna klädd av vita. Väkterna skakade och skräck för honom blev som döda. Var inte rädda, jag vet att ni söker Jesus i korset. Han är inte här, han har uppstått som han sagt. Kom och se det platsen där han låg. Och genast och säg till lärjungarna att han uppstår från de döda. Så han går för till Galileen, ni ska få se honom. Nu har jag sagt det. Och intressant är, han uppstår i mörkret. För de kom på morgon, men då var det redan gjort. Han har blivit levande. Så han uppstår i mörkret för att visa på det nya livet så att människan kan komma ut sitt eget mörker. Så att, och så verkar han än idag. Vi ska gå till första Johannesbrevet igen. Det är bra att ni får hålla på med era biblar, det tycker jag är roligt. Det är bra. Och då står det så här i sjätte versen där i första Johannesbrevet första kapitel vers 6. Om vi säger vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen, står det. Så är det. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Och det hela Johannes litteraturen, det är så att sanningen och kärleken, det är två sidor av samma sak egentligen. På det viset va. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Och det innebär att om vi vandrar i ljuset, hur ska vi vandra i ljuset? Det är som att om vi har en personlig relation med Jesus, då vandrar vi i ljuset. Men har vi inte det, då kan vi tro att vi vandrar i ljuset, men vi lever fortfarande i mörkret. Så ser det ut. Det finns inga alternativ. Det är ganska, ursäkta mig, men det är svartvitt. Alltså antingen så lever vi i mörkret, eller också lever vi i ljuset. Det finns ingen mellantid. Vi kan inte leva i någon sorts dimma eller någon sorts grått töcken. Det går inte. Man kan tro att man kan göra, men det går inte. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Så är det också. Om vi säger, ja, men jag är syndfri. Vi kan ha en massa fasader, det kan man ha i en församling. Va? Man kan ha det lite överallt, massa fasadklättrar brukar jag kalla dem för. Ja, det är fint. Det finns inga fel, det finns inga brister. Det finns det. Vi har det bra, halleluja. Det finns inga sådana människor. De finns, de existerar inte. De existerar i kanske i en fantasivärld. Men i verkligheten finns det inga sådana. Det är därför vi behöver Jesu blod. Och bekänna att vi är fortfarande, vårt kött lever. Vi är inte dött, men det ska dödas varje dag genom den heliga ande. Men det finns kvar där så länge vi lever innan vi hamnar i graven. Det är en kamp. Hela tiden. Men så kommer det. Om vi bekänner våra synder, han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet. Allt, precis allt. För han är ljuset. Och han vill att vi ska leva i ljuset. Men om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Om vi säger att vi inte har syndat, men jag har aldrig syndat. Tala om fantasivärld. Hallucination ska jag kalla det för. Eller illusion. Det finns ingen synd för det människa. Det finns inga sådana. Varför skulle inte Jesus behövt dött på korset? Han skulle inte behöva dö överhuvudtaget för min synd egentligen. Överhuvudtaget, om jag var synd för behöver inte han dö på korset. Men han har gjort det. Han har gjort ett enormt offer för dig och mig. Och du som ser och lyssnar på det här va. Då ska vi gå till sista kapitlet i första Johannesbrevet. Jag är så duktig idag så jag skriver upp en lapp. Så det inte blir alldeles koko. Och så första versen, nu kommer det. Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Är född av Gud. Man har fått en födelse i Gud. Och den som älskar fadern älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Det har de med relationen, både med Herren men också med varandra. Va? Och detta är kärleken till Gud. Och vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, för allt som är fött av Gud besegrar världen. Va? Det besegrar världen. Vad är det för bud? Ja, de frågar honom en gång fariséerna. Vad är det vi ska göra? Då säger han så här, ni ska tro på mig och den som har sänt mig. Det är budet. Utifrån detta så kommer också människokärleken. Det börjar inte där. Men det kommer där. Du ska älska den Gud av hela ditt hjärta och sen det nästa så som ni själva. Det är det dubbla kärleksbudet kan man säga. Ja, men hur kan man lyckas med det? Ja, för det första så ska jag ge dig ett gott råd. Spring inte runt och gro om du har gjort något bra. Sluta med det. Utan låt Jesus verka genom dig. Genom sin heliga ande så gör han det i ditt liv. Om du bara ställer dig till hans förfogande. Men gör du inte det, då håller du på att rannsaka din navel. Hur mycket har du gjort och har du inte gjort, va? Och det blir tok av alltihopa. Tyvärr så blir det. Utan låt honom, överlåt ditt liv i hans händer. Låt honom få verka. Säg, ske inte min vilja utan din, Herre Jesus Kristus. Då kommer han att verka. Du kommer att visa människokärleken. Och på olika sätt, du inte ens märker att du gör det. Du tänker inte på att du gör det. Det blev mycket bättre när jag slutade fundera på om jag gjort något bra. Ja, det blev lättare att leva. Ja, det blev det. Därför att han får verka. Så är. Att vi håller hans bud, och hans bud är allt som är fött av Gud besegrar. Och detta är den seger som besegrat er, vår tro. Vem kan besegra världen utan som tror att Jesus är Guds son? Och det är viktigt. Och så hoppar vi till vers 15 där. 13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. När man tror på honom så har man evigt liv. Man har evigt liv, det eviga ljuset lyser, som är han själv. Och vi har evigt liv. Och den tilliten har vi honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han också. Och om vi vet att han ber om så vet vi också sedan att vi har bett om. Har det vi har bett honom om. Alltså det är tro. Vi ber om detta, ja men då har vi det. Ja men får vi se det förverkligat? Ja, det får vi också. En del kan dröja ett tag, va? Och en del kan gå fort och en del kan dröja ännu längre. Men vi får det. Va? Så är det. Och då står det så här. Och det är viktigt vad som står där i vers 11. Och detta vittnesbörde, Gud har gett oss evigt liv. Och att det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och det här är oerhört viktigt. Alltså det här är skillnaden mellan ljus och mörker. Va? Jag ska till sist säga så här. Att du som lyssnar här nu och inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Va? Det här är din dag att du ska göra det. Du ska bjuda in Jesus i ditt liv. Du ska bjuda in Herre. Bli Herre i mitt liv. Jag vill komma ut mitt mörker. Jag kommer ut mitt ut ur mörkret. Jag vill leva i ditt ljus, Jesus. Hör mig, Jesus. Jag vet inte vad jag ska göra snart om inte du kommer in i mitt liv. Om du ber så kommer han att svara dig. Och så ber du, jag vill att du ska bli min frälsare och Herre i mitt liv. Och jag vill också att du, din vilja ska ske med mig nu. Be efter mig nu. Herre, jag vill att du ska bli Herre i mitt liv. Jag överlåter mig i dina händer nu. Jag vill få ljuset ifrån dig. Jag vill bara fyllas med ditt liv. Jag har ett så stort mörker i mitt inre. Och nu överlåter jag det i dina händer. Kom, helige ande, och fyll mig nu med Jesu liv. I Jesu Nazarens namn. Och du som har gjort det nu ska veta att du har tagit emot Jesus. Så ska du ta kontakt antingen med den här församlingen eller där du befinner dig. I Jesu namn. Så ska jag säga till dig som har varit med i församlingar och kyrkor i många år. Eller inte så många kanske. Du lever i traditionens makt. Du behöver få det brutet i ditt liv. Du behöver bryta, för i den där traditionen, jag säger inte att det är fel med alla traditioner, men jag säger i den traditionens makt så finns det ett mörker. Det finns ett religiöst mörker som du behöver bryta i ditt liv. Och nu kan du be efter mig. Ja, Herre, jag ber nu att få detta traditionens mörker i mitt liv, att jag bryter det nu i Jesu namn i mitt liv. Jag bryter detta för att du, Jesus, jag vill ha en ny personlig relation till dig, Jesus. Och fyllas med ditt liv. Jag vill att du bryter traditionens makt, religiösa traditionens makt i mitt liv. I Jesu Nazarens namn. Tackar och prisar för detta här. Och så ska jag till sist säga dig, du som är andlig ledare och lyssnar på det här. Det har blivit så mycket slentran i ditt liv. Du vet hur ett möte ska gå till. Du vet hur allting ska slipas. Du vet när det blir så, då kan man ju så och så. Men Jesus säger, du ska överlåta det i mina händer. Jag behöver krossa dig i ditt liv. För att du ska få en ny tändning i ditt liv. Och att du ska få den helige ande. Och att inte du ska tro att du kan allt. Utan du behöver bryta det för att få en djupare personlig relation med Jesus Kristus. Jag ber för dig nu att du gör detta nu. I Jesu namn. Amen. Och så ber jag för församlingen att du välsignar den till sist. Med all den himmelska välsignelse. I Jesu namn. Amen.